Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då är det dags för MotoGP-podden. Den här gången ifrån Langkawi, precis efter Malaysias GP på Sepang. Andreas Mårtensson och Tobias Lyon som vanligt försöker analysera det som har hänt och det som ska komma och ske. Andreas, det här känns lite annorlunda, just inspelningsplatsen för tillfället.
Ja, inte helt vanligt är det inte. Byt ut garaget mot stranden, tänkte säga. Nu är det mötesrum i och för sig på hotellet där vi är, men ändå.
Stora glaspartier rätt ut över havet. Det känns långt borta med hösten i Sverige för tillfället.
Ja, det gör det faktiskt. Men det är bara några dagar bort så är vi där.
Ja, det är så. Och dessutom bara några dagar bort också till säsongsfinalen för året.
Ja, exakt. Valencia är det dags för till helgen. Det är ju, vad är det för dag tänkte jag säga. Det är måndag idag.
Ja, det är några dagar bort alltså innan sista racehelgen drar igång. Och då har vi faktiskt gjort 3 år tillsammans. Kan du tänka dig det? När vi drogs ihop för första gången, då kändes det väl långt bort att det skulle gå 3 säsonger.
Det kändes väldigt långt borta när vi var i Qatar första gången där 2017. Men nu har vi gjort tre fulla säsonger. Snart.
Vad är känslan då efter de här
känslan
åren?
Känslan är väldigt bra. Det blir bättre och bättre och lättare och lättare. Tycker jag.
Ja, jag tycker också det. Det här känns lätt också. Nu har vi för lite annan utrustning till den här podden och sitter mer med våra vanliga headset. Jag känner mig betydligt mer avslappnad än att stå framför en mic faktiskt, om någon sångare där eller vad man kan jämföra sig med.
Vi får se om våra ljudkritiska lyssnare där ute håller med. Kanske sämre ljud än när vi står i garaget.
Kanske. Nej, men det känns bra. Jag tycker att det här har varit bra. Det var en bra race senast. Vi ska snacka racet i Malaysia på Sepang och lite nyhetssvep. Och sen är det ju uppladdningen som sagt var inför säsongsfinalen i Valencia som står på programmet. Så att det är ganska få ämnen så, men förhoppningsvis lite matnyttigt innehåll i snacket.
Japp.
Det här med racehelgen på Sepang, det som slog mig i alla fall, det var ju värmen. Den kände ju även vi av bara i vår jobbsituation.
Ja, det gjorde vi verkligen. Det var rejält varmt hela helgen och fuktigt och ganska jobbigt att ta sig överallt, kändes det som. Utan vi var ju mest stilla i våran kompetatorsbox och gjorde det vi behövde göra, men inte så mycket mer än så faktiskt.
Annars hade det funnits bra möjligheter. Det märks att de här racen utanför Europa, det är inte riktigt samma tryck, vare sig runt förare eller teampersonal eller överhuvudtaget i depåområdet.
Nej, vi har ju varit på några så kallade OVCs. Vi var i Austin tidigare på säsongen. Qatar har vi varit 3 år i rad och där har det varit väldigt piano. Jag trodde ändå att Sepang att det skulle vara lite mer tryck, men det var hur lugnt som helst i depån om man jämför med ett europeiskt race, vilket är skönt.
Jobbmässigt jätteskönt tycker jag också. Däremot så märker man ju, tycker jag, nu när vi har vistats här i ett par veckor, att det är stort intresse. De som vi har stött på, folk runt om här, alltid från taxichaufförer till hotellpersonal, alla vet ju vad MotoGP är. Och jag snackade med någon taxichaufför här under veckan som sa att det är andra sporten i landet efter fotboll.
Är det så?
Mm.
Kul.
Det märktes ju också på läktaren. Det var ju över 100 000 redan på, eller inte redan utan under racedagen på söndagen.
Det var faktiskt en bra siffra. Jag trodde inte vi skulle komma över 100 000, men det gjorde vi. Helt otroligt bra faktiskt, måste jag säga.
Mm.
Det märktes inte på anläggningen heller. Den var ju gigantisk.
Jag tyckte att det var känslan efter helgen här. Som du säger, stor anläggning och sväljer mycket publik. Och hyfsat var det väl att ta sig till kanske framför allt. Och ifrån banan var ju lite större problem trafikmässigt.
Men vi valde ju också att bo inne i centrala Kuala Lumpur, bara 100 meter ifrån Petronas Twin Tower, och det var kanske en anledning att det tog lång tid att åka fram och tillbaka. Det tog en timme pendlingstid. Men däremot hem efter racet, det var ju 2,5. Något sånt.
Ja, något sånt. Nej, men jag tyckte det svalde mycket. Man fick inte känslan att det var så trångt ens under racedagen. Och vi konstaterar ju också att själva anläggningen, trots att den nu har 20 år på nacken, så är den fortfarande rätt modern i sitt upplägg, om man säger, med tillgänglighet och med, framförallt med översikten för, eller hur bra publiken ser.
Ja, ja, men så är det. Kommentatorsboxarna däremot kanske behöver en liten uppfräschning till nästa gång vi kommer.
Kanske.
Ja.
Kallt var det i alla fall där inne.
Ja, det var riktigt kallt.
Det var med betoning på kallt. Men till racen nu då, och racehelgen här. Ganska snabbt så märktes ju att hemmateamet Petronas Yamaha hade bra fart i grejerna, bra fart på förarna, och det var egentligen Quartararo som var den som man jagade fartmässigt på enstaka varv åtminstone.
Så var det. Morbidelli var också faktiskt väldigt snabb under hela helgen, men det var Yamaha-förarna. Alla fyra var ju uppe i listan och toppade, tänkte jag säga, men nästinpå var det ju så. Vinales så stark ut hela helgen, Quartararo så stark ut, Morbidelli, Rossi, även de två, så att det var en Yamaha-helg, inget snack om den saken.
Och vad är det som gör Yamaha så starka plötsligt då? För att vi har ju sett en ganska så tydlig scenförändring här under säsongen, framförallt då andra halvan av året.
Det har vi gjort, men de har tagit steg framåt, Yamaha, och sen den här banan tror jag passade deras cykel den här gången väldigt bra. De säger ju själva att däckförändringen jämfört med förra året har varit dem till hjälp till den här säsongen. Kan säkert vara en bidragande orsak, men även då att den här banan har mycket att erbjuda. Långsamma svängar, snabba svängar, sektor 3 framförallt, och det här flytande partiet på banan, där var de ju grymt snabba hela helgen. Däremot tappar de i sektor 4, vilket var 2 långa raksträckor, 2 hårda inbromsningar, och det är ju någonting som man måste förbättra.
Det ser inte så tydligt det du pratar om under racet där, kampen mellan Rossi och Dovizioso visar ju exakt det du pratar om här.
Ja, alltså Rossi hade ju inte en chans i stort för att kunna ta Dovizioso, för Dovizioso var han var snabb på rätt ställen, och Rossi var snabbare över ett varv, men det hjälper ju inte när det är på det sättet, utan Dovi hade en triumf på handen med ducken. Sen att han var långsammare mitt i svängen, han sa ju det själv efter racet, att han körde lite för att han visste att det var Rossi som var bakom och saktade ner lite mitt i svängen för att bromsa upp Rossi helt enkelt, och det är ju smart sätt att köra på.
Då har man åkt rätt så länge och vet både sina egna begränsningar, eller sin motorcykels begränsningar, och även konkurrenternas då styrkor och svagheter.
Ja, däremot hade det varit intressant om Rossi gjorde 2 försök i kurva 9. Om man hade kunnat lyckats med de 2 omkörningarna eller någon av dem. För då har man ju ändå en ganska stor del av varvet innan man kommer till sista raksträckan innan start och mål. Inte alls omöjligt att han kunde liksom kommit iväg då med sina... Han behövde 20-30 meter för att hålla den inbromsningen sen. Men...
För det som hände var ju att Dovi kontrade direkt där upp genom kurva 10.
Ja, i och med att Rossi inte var tillräckligt nära. Så han fick bromsa alldeles för sent och för djupt. Och så kunde Dovi så också komma tillbaka. Annars hade det kanske sett lite annorlunda ut om man hade lyckats med någon av de omkörningarna.
Men det var kampen om sista pallplatsen då. Och annars var det ju, om vi backar lite till det som hände tidigare också under helgen då, så var det ju också stor dramatik där kring kvalet, och det var ett ganska intressant läge tycker jag på helgen där, när Quartararo och Marquez hade sina 2 kvalförsök.
Det var väl det som var mest omtalat under hela helgen egentligen. Det var ju slutet av Q2 där, även första försöket under Q2 där Marcus hängde på, men där hade han inte en chans att hänga med faktiskt. Det var lite förvånande, måste jag säga, när vi ser Marcus, att han blev avhängd av Quartararo det försöket.
Jag tyckte det var tufft av Quartararo på något vis strunta i att han hade Marcus bakom sig och ändå kör sitt snabba kvalvar där utan att försöka, vad ska jag säga, dölja någonting, men att försöka att bli väck honom tidigare.
Ja, ja, det var den strategin, och jag har ju sett, jag har ju läst mycket på sociala medier och sådär, och Marcus får ju supermycket kritik då, klart att han ska hänga på någon. Han har ju hängt på Rossi någon kvalgrej, han gjorde ju något liknande med Dovizioso på Mugello var det väl, när han tajmade det helt perfekt och kunde gå upp och ta pole position. Så att ja, när man inte är snabbast på egen hand så försöker han alla möjliga abrovinker för att kunna vara snabbare. Och jag tror inte att den här gången att det hade med psykning att göra, tror du?
Nej, utav från Marcus sida menar du, eller?
Ja, exakt. Han har ju fått mycket kritik, eller en del har skrivit att det har med psykningar att göra, att han vill psyka kvartrar, och det ser inte riktigt, utan han ville nog bara helt enkelt dra nytta av att det var någon snabbare på banan.
Ja, jag får också den känslan som du säger här, att han tar alla medel som står till buds för att vara snabbast eller så snabb som möjligt. Men det bet honom rätt hårt i svansen själv där på andra försöket.
Ja, det gjorde han, för att ja, de fick inte upp värmen helt enkelt ordentligt, utan det slutade i kurva två där. Marcus fick göra en faceplant nästan i asfalten.
Och det där resulterade ju sen i 11:e startruta för Marcus, och ganska så hård press på honom inför race-start sen då på söndagen.
Mm. Men han gjorde ju en ganska bra start kan man säga. Han var uppe två efter första varvet, och sen blev han omkörd av Miller och var tre efter det.
Ja, vad säger du om den inledningen där? Och lyckas med det, är det ett mycket slump i början, eller är det Marcus skicklighet som förare som gör den skillnaden?
Ja, man kan knappast säga att det är slump. För att på något sätt så hade vi redan räknat med att han skulle vara 4, 5, 6 efter tre svängar upp mot kurva 4. Och han var någonstans där. Han tog Quartararo på insidan, var väl 5 eller något sånt där, och sen så tog han några platser till första varvet. Men det är klart att när man tittar på en bordvideo från Marcus så ser man att det är många saker som står rätt för att han ska lyckas med alltihopa. Att Petrucci bromsar meten sent och går lite brett och drar med sig någon på utsidan, om det var Rossi eller om det var.
Och så finns det då plats innanför.
Och så finns det plats, och då tar han den, och han gör ju det bra också. Han är ju aggressiv på insidan där och tar den, och sen så tar han Quartararo upp nästan på utsidan genom kurva 2 in i kurva 3. Så att det är klart att det är lite slumpen, men att det är just Marcus som lyckas göra med det här slumpen, det är ju heller inte förvånande.
Nej. Nej, men det är ganska små marginaler det handlar om. Det såg vi också där inne i kurva 1. Det var ju inte mer än någon eller ett par decimeter mellan hans framdäck och jag vet inte vems bakdäck det var där, men det var någon. Nej. Av de här två som gled ut lite grann i första sväng.
Ja, exakt. Nej, men kvalet där, det var ju egentligen en av de stora intressanta grejerna egentligen mellan Marcus Quartararo. Precis som du sa, det bet han lite i svansen det där, att han skulle hänga på Quartararo. Han sa ju själv att det hade inte spelat någon roll. Jag hade hellre velat följa någon annan än Quartararo, men det syntes ju tydligt att det var Quartararo han var ute efter. Det var inget snack.
Ja, det syntes ju redan när Quartararo passerade vid depåutfarten. Men jag undrar hur det hade sett ut om det hade varit omvänd position på Repsol Honda och Petronas Yamahas teamboxar där.
Ja, exakt. Då har det blivit problem. De har ju fördel här, eller de ska ju ha fördel, Fabriks Yamaha och Petronas Yamaha, som hade box 1 och 2. Och då räknar man ju från på den här banan, just när man kommer in i depån, att de svänger in direkt. Repsol Honda såg ju direkt när Quartararo drog iväg. Sen behöver inte det ha varit planerat liksom innan kvalet att jag ska hänga på Quartararo, utan det kan ha blivit så under första försöken, och sen, ja, nu gör vi en gång till nästa försök. Och Quartararo hade ju, han ville ju absolut inte ha Marcus bakom sig, och därför körde de ju långsamt, fick inte upp tempen, och sen så när väl Quartararo bestämde sig för att dra så var det för dåligt tempo i bakdäcket på Marcus cykel. Han försökte flippa den från höger till vänster och han gick omkull där.
Ja, jag tyckte också det var ovanligt dramatiskt kval där, och även då upplägget inför racet. Och sen när man vet då banlayouten här med kurva 1 och 2 som är trånga, tajta, och hur mycket det kan hända. Och sen blir ju också värmen en faktor när väl racet börjar gå upp mot halvtid. Så att det blev en intressant raceutveckling, men precis som du sa där under våra sändningar så var det ju också, det var ju Vinales som var riktigt stark och som var den föraren som man behövde haka på för att ha en chans.
Ja, Quartararo, han var ju snabbast över ett varv. Det var ju så, så var det egentligen hela helgen. Men Vinales hade 2-3 tiondelar snabbare race pace. Det såg man tydligt, men lyckades inte sätta ihop de enskilda varven. Och det, han fick ju en dröminledning. För det första fick han ju ett drömkval egentligen. För att Vinales, han kan slåss med Yamaha-kollegorna på ett sätt. Samma effekt, samma inbromsning, samma svaga punkter som de har. Men däremot, om Vinales behöver slåss mot Marquez eller om han behöver slåss mot Dovizioso, då får han stora problem. Men i det här fallet, när Marquez gjorde bort sig så, och även Dovizioso startade 10 och 11, då såg han ju sin chans såklart att sticka direkt inledningsvis. Och han lyckades den här gången.
Mm, ja, det var den Vinales som vi även såg i Australien också, där han dock inte kom iväg lika bra i inledningen på racet.
Nej, exakt. Sämre, men sen så arbetade han sig uppåt ändå upp till ledning, men då hade ju Marquez i ryggen. Mm. Och det är skillnaden. Hade det varit likadant här nu att Vinales hade avvaktat bakom Miller till exempel, säg ett varv till, då hade Marquez varit i rygg på Vinales. Och då är det inte alls säkert att det hade blivit samma scenario som det blev nu, utan då kan det mycket väl ha blivit ungefär samma som det blev i Australien, att Marquez lyckas liksom hänga på hela tiden.
Det där är väl en ganska svår sak att förklara för den som inte har racat själv, hur det kan vara möjligt plötsligt att åka med då i en annan förares tempo som man har sett avhängd av under träningar och kval.
Ja, men det skiljer de tiondelar, och bara den slipstreamingen som Marquez skulle kunna fått på Vinales på de två rakerna, även fast han inte kunde gå förbi, så skulle han kunna få ett par extra tiondelar, och det hade räckt för att kunna åka med Vinales till Vinales helt enkelt har slitit ut däcken. Dock ska vi komma ihåg att Vinales såg ju starkare ut i Sepang än vad han gjorde i Phillip Island. Det måste vi ju säga.
Men något som förarna pratar om också här då i värmen, det är ju det här att ligga bakom någon i just i slipstreaming och inte få samma kylning på däcken. Det kan också vara kritiskt just på den här banan.
Ja, det kan det vara. Så det är inte säkert att han har lyckats med det, Marquez. Men med den startpositionen som det blev elfte efter misstaget med Quartararo på kvalet, så gav han sig inga bra förutsättningar för att kunna ta racet.
Det blev ju förare med mycket erfarenhet i slut på pallen här nu, med Vinales, med Marquez och sen med Dovizioso. Vad tar du med dig annars ifrån racehelgen?
Nej, men kvalet. Och även kommentarerna från Quartararo efter kvalet, att som sagt, vi har läst mycket, mycket kritik mot Marquez här under den här speciellt lördagen, och även kvalet, att det betade i svansen och allt möjligt. Men Quartararo var ganska lugn i det och sa bara att nej, men jag hade gjort samma sak om det hade varit jag som behövde de här extra tiondelarna. Och det är ju det som är med det här kvalformatet, att sådana här saker är inte förbjudna. Det är inte förbjudet att följa någon annan. Det är inte förbjudet att vänta på någon annan förare om man inte kör för långsamt i mer än 3 sektorer. Och är det tillåtet så gör ju förarna det. Och det görs inget konstigt med det.
Nej, vi har ju sett, det finns ju ett annat kvalsystem i det här, i den här serien, eller i de här racehelgerna med Moto E, tänker jag nu, med den här Superpole-systemet. Där kommer man ju undan sånt helt och hållet.
Exakt. Vill man inte ha de här liksom tjuv- och rackarspel som vi ändå får under kvalen, ja, men då får man ju välja ett annat kvalsystem. Eller tajt åt reglerna, att du får inte följa någon annan förare, eller du får åka ut med, göra som en superpool fast ändå under en kvart, du åker ut med 10 sekunders mellanrum och sen måste du köra allt du har från början. Ja, gör det då. Skriv in det i reglerna. Men så, som reglerna är nu, så är det, ser absolut inga konstigheter egentligen med att åka och vänta på en rygg att åka efter, även fast jag hatar det. Förare hatar att bli följda. Självklart. Det är ju så det är. Men det är ju fortfarande, man drar ju vinning av reglerna helt enkelt. Är reglerna så är det ju så.
Men det här med utvecklingen sen då på racehelgen med Petronas teamet, tänker jag framförallt. Vad var det egentligen som hände då med Quartararo och med Morbidelli? För de, jämfört med farten under kval och träningar, så sjunker de nästan som stenar under racet.
Ja, det gjorde de. Jag håller med, och det var ju, när du sa vad man tar med sig där, så är det en sak som jag också tar med mig. Det är just att de inte höll riktigt måttet under racet. sexa, sjua slutade de va? Till slut, efter att ha startat etta, tre. Och man trodde ju ändå att Quartararo, han var ju faktiskt fartmässigt, skulle kunna ha varit på väg mot sin första seger om man hade spelat sina kort rätt. Men det gjorde han inte, han valde mjuka bakdäcket och det höll inte för han helt enkelt. Och de säger ju själva att de visste problemet, nu har de inte gått ut och sagt exakt vad det var för någonting som var problemet, förutom det här då att däcktrycket ökade. Vi hörde på plats där nere, hörde vi på bakdäcket, men vad vi har läst oss till så var det på framdäcket. Det är väl lite oklart exakt vilket däcktryck det var, men att däcktrycket ökade, det kan ha varit ett dåligt däck, vet man inte. Det som talar emot det är ju att både Morbidelli och Quartararo sjönk som stenar i listan. Men det är någonting som säkerligen teamet har koll på, och de är ju som sagt i första året. Så att man drar ju lite, jag vet inte, men man kanske har lite för stora förväntningar ibland när de presterar de här överresultaten på vissa kval och sådana saker.
Ja, för det är som du säger, det är både teamets samlade kunskap, och sen är det ju också förarnas erfarenheter också som spelar in såklart här med... Ja, det här är ett svårt race, en svår racehelg med temperaturen och värmen på banan som egentligen är unikt för hela kalendern.
Ja, visst är det så. Och till slut så blev det ju, ser man på hela racehelgen, så blev det ändå Marquez som, jag ska inte säga gick vinnande ur det, men han fick mycket kritik under lördagen. Quartararo var the next thing, liksom allt var ju färdigt egentligen. Och sen så kommer vi till racedagen och ja.
Då är det som vanligt igen.
Då är det som vanligt igen, typ.
Ja, nej, men klart är ju att jag tror ändå att de här jag tänker på racen då i Thailand och i Italien, Misano för Quartararo, plus det här kvalet på Sepang, allting det här. Sen finns det ju andra exempel också från året naturligtvis, men i senare tid så är det sådana saker som ändå Marquez planera för att ta hänsyn till och på något vis ha med i beräkningarna för kommande säsong.
Absolut, det är ingen snack om den saken. Det är klart att Quartararo är ett hot mot Marquez i framtida säsonger, och kanske det största hotet kommande säsonger faktiskt. Tittar man på övriga hot så vet jag inte riktigt. Det är ju Vinales, det är Dovizioso, ja, Rins kanske. Men i övrigt så är det ju svårt att se några riktiga konkurrenter till Marquez.
Över en full säsong då, får
ja,
vi
exakt,
tillägga.
Exakt, över en full säsong.
Nej, jag är med på vad du säger där. Och det visar sig ju gång efter annan. Och sen ska vi också komma ihåg det som Marquez fortsätter att prestera här nu under året med en andra plats här då. En helg där han ändå hade stora problem under kvalet och faktiskt slog i backen hårt också och sen ändå gör en andra plats på det och satt ju faktiskt poängrekord här nu under en säsong också.
Ja, och för hans skull så hoppas jag att det blir mer än 25 poäng så att han slipper diskussionen om hur många race det var jämfört med Lorenzos när han satte sitt.
För då att det blir mer än...
Ja, för han satte väl 383 på 18 race, var det inte så? Ja, då kan man ju då omvandla det till att tar man 25 poäng mer än 383.
Ja, men han är ju redan över de här poängen.
Exakt, men nu är det ju 19. Ja, just det. Ja, du menar så.
Ja, så att han har ju redan gått förbi det på de racen där.
Sant.
Så att den blir ju odiskutabel ändå nu då. Och, men man kan ju inte låta bli heller att tänka på vad det var, så snöplig miss och liten miss i USA som han gjorde.
Ja.
Där hade det kunnat vara 25 poäng till. Bara
ja,
där.
Absolut.
Ja. Nej, men... Det känns som att vi har penetrerat den här racehelgen som var på Sepang.
Ja, har vi snackat klart om kvalet?
Är
har
du mer?
Sagt vad du tycker?
Nej, jag tycker du säger så bra. Jag lutar mig bara tillbaka, det är jätteskönt. Där. Nej, men... jag tycker...
En enkel fråga då. Ja. Tycker du Marquez gjorde fel?
Under kvalet? Nej. Ja. Utan jag tycker att han... precis som vi var inne på, eller som du var inne på, han använder de medel som står till buds för honom att vara snabbast, och han gör det på allra bästa sätt, och han utnyttjar ju han utnyttjar de möjligheter som finns på något vis, och han gör det bäst också, i återkommande bäst om man säger.
Den här gången bet han i svansen.
Ja, det gjorde det. De väntade alldeles för länge på ja. Eller han väntade alldeles för länge på att Quartararo skulle dra igång farten.
Ja. Ska det vara tillåtet att göra så här? Ska man snäva till i reglementet?
Den är svårare. Jag vet att vi har pratat om de här kvaluppläggen och jag skulle ju kunna tänka mig att se... Jag gillar det här formatet bättre än det som var innan med ett längre kval. Men jag skulle även kunna tänka mig att se Superpole på det sätt som är i Moto E nu och som tidigare var i Superbike VM. Jag gillar det också ur tittarsynpunkt. Det är rätt hård press på förarna i de lägena när man bara har ett enda varv som gäller. Men det är inget annat som stör då. Då har man samma förutsättningar. Under förutsättning då att det inte vädret förändras. Mm. Men du har ju ändå du har ditt varv, du har banan för dig själv. Du kan, ja, då blir det den snabbaste som står längst fram.
Mm. Ja, så är det ju. Sportsligt på det sättet.
Ja.
Om det inte blir oförändrat väder och sådär. Jag tänker dock på en annan grej och det var i våra körschema som vi får inför varje on-site helg så står det alltid när vi ska göra de här magasinen. Magasinen som släpps på Facebook på kvällen sen. Så står det alltid, börja alltid med den stora grejen som har hänt under dagen. Och så tänker man inför racehelgen på torsdagen, onsdagen. Vad är det som kan vara så stort så att vi måste börja med den på lördagen? Vad kan ha hänt då? Och så tror man att det kommer aldrig hända något så stort så att det är värt att diskutera. Och sen står man där varje lördag eftermiddag. Och så har det alltid hänt någonting som vi ska ta upp där. Och som känns given efteråt. Det är klart att den ska upp först.
Så är det. Och i den här helgen var det ju, det var ju solklart här med...
Exakt. Och så tycker jag det är efter varje kval. Att det finns alltid någonting att snacka om kvalet. Har man ett superpool så har du helt rätt i att man kan få följa förarna ett helt varv. Men det blir ganska lite dramatik.
Mm. Här blir det mera, som du säger, mer upplägg för dramatik, taktik och...
Det blir ju som ett minirace egentligen. Att det blir lite dramatik av det hela. Det blir olika strategier, däckstrategier, hoppa från cykel till cykel. Ja. Man försöker följa varandra, förstöra varandras varv. Det blir missa målflagg och allt vad det kan vara för någonting.
Mm, och det är drama. Tänk på den gången när Marcus stoppade någon cykel där. Han fick stoppa en cykel i USA ett år. Sprang Texas. Hela...
Sprang pitlane tillbaka, på väg tillbaka, tog nästa cykel och satte pole på den cykeln.
Ja. Ja, det hade man ju inte fått se.
Det är det jag menar. Att jag är också mycket för sportsligt att köra just ett superpole, men det innebär mycket dramatik de här kvalen. Med nuvarande reglementer och att vad man får göra, man får följa förare och så vidare och så vidare och så vidare.
Ja, det är spännande. Spännande helger vi får vara med om på det sättet.
Ja, jag vet inte. Parentes.
Ja, nej, jag tycker att han gjorde rätt i alla fall i att använda de möjligheter som fanns. Quartararo hade ju gott kunnat dra på även vid andra försöket där. Och jag tror inte Marcus hade hängt med ens på det försöket.
Om han inte hade gjort det då? Om vi vänder på det. Om Quartararo hade varit lite cool och struntat i sitt första försök. Marcus var ju den som låg efter. Han låg ju femma efter första försöket medan Quartararo låg två.
Ja, det vet jag att vi sa. Det är mer upp till Marcus att öppna budgivningen på något vis.
Exakt.
Ja.
Precis. Det skulle han skulle ju mycket väl kunna bara åka på halvgas nästa varv också, första flygande. Och då, vad ska Marcus göra? Han måste ju ta sitt nästa försök, annars hade han ju, precis som det blev nu, startat 11.
Mm. Jo.
Jag vet inte.
Nej, lurigt, men intressant som sagt.
Väldigt intressant kamp de två emellan, just psykologiska kampen.
Och det verkar vara svårt att komma innanför skallen på Quartararo, tycker jag. Ja. Och även på Marcus. Det är ju det som utmärker de här förarna i toppen överhuvudtaget.
Ja, men framförallt Marcus måste vi ju säga. Ja. Men även Quartararo tycker jag visar styrka. Däremot så har han förlorat några slag ännu.
Mm.
Han vann ju visserligen här innan Marcus gick omkull då, men han har förlorat Misano och han förlorade Thailand. Och, ja,
vi får se hur det blir nästa år med lite bättre stöd också, maskinmässigt.
Japp.
Nej, men nu släpper vi Sepang.
Okej, nu släpper vi.
Det var en nyhetssvep då, som är nästa punkt.
Det är många nyheter.
Ja, vi har faktiskt medvetet låtit bli, tycker jag, en stor nyhet från Sepang. Och det var ju att det faktiskt avgjordes den sista VM-titeln i den här säsongen.
Mm. Alex Marquez som säkrade titeln genom ett bra race där han helt enkelt skuggade Brabinder hela racet. Och Lytti hade inte mycket att komma med. Han körde för fullt men gick inte. Säkrade sin första titel, andra VM-titel totalt.
Snyggt. Stort, tycker jag.
Jättestort. Båda bröderna Marcus har ju varit hemma här i helgen och firat och haft sig.
Ja, han har ju faktiskt, han behöver ju inte vara lillebror till Mark Marcus på det sättet. Det är inte många förare som har två titlar med en i dessutom en titel i två olika klasser.
Nej, och han är den första som tar i Moto 3 och Moto 2. Så att nej, det är han är tvåfaldig världsmästare, ska man komma ihåg. Det är precis som du säger, tittar man i statistiken hur många tvåfaldiga världsmästare finns. Är inte överdrivet många.
Nej. Svår hyfsat svåra år tycker jag också. Svåra långa år till den här andra titeln. Han har verkligen arbetat för den och lite märkligt kan jag tycka att den kommer samma år som reglementet förändras, för det borde ju ändå öppna upp för ett bredare motstånd i mästerskapet.
Ja. Men det har gått lite fram och tillbaka i den här Moto 2 i undersäsongen. Det var Baldassare öppnade starkt och sen så kom ju Marcus, hade en stark mittsäsong. Ja, men sen avslutningen så är det mer Binder som har levererat resultat. Så det har varit lite fram och tillbaka.
Lytti kom starkt här också på slutet av året.
Ja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vet du vad du tycker?
Tre.
Ja. Han gjorde en bra... Han gjorde en starkare avslutning i alla fall än mittdelen på säsongen.
Absolut. Två pallplatser sista två racen. Det är bra.
Ja. Men en VM-titel ytterligare då. Så det är Marc Márquez, Alex Márquez och sen Lorenzo Dalla Porta, de tre världsmästarna den här säsongen. Tittar vi framåt. Kontraktsfronten, där är det ju lite intressanta punkter. Jag tänker dels då i och med säsongsfinalen här så har det blivit öppnas upp en lucka för Ike Lekona att hoppa in i MotoGP. Han ska köra nästa år. Det pratar vi en del om här under sändningen under helgen. Nu får han redan hoppa in till kommande helg.
Så blir det. Oliveira behövde ju operera sin, visst var axel? Som han behövde operera efter kraschen med Sarko. Och sen så slog han ju sig rejält också på Phillip Island. Så han kunde inte köra sig panghelgen och välja en operation istället. Missar sista racet. Och Lekona får redan nu chansen helt enkelt.
Vad tycker du om det upplägget då?
Ja, det är väl bra. Han ska ju ändå köra på tisdagen efter. Då ska han ju bara testa. Liksom. Så att, det är väl bra att få en racehelg. Sen är det ju inte, kommer det inte bli lätt för han att leverera. Och kommer vara ganska långsam inledningsvis, gissningsvis.
Ja, jag håller med dig. Det är tufft att komma in en sån här helg när övriga förare har en hel säsong bakom sig på sina grejer.
Ja, och så racer direkt då. Så att, det kommer inte bli så lätt. Men det är väl bra. En racehelg till. Få känna på det innan testet. Och det är alltid i cykeln för hans del är ju bra inför nästa säsong.
Mm.
En liten fundering jag har. Kommer han köra med startnummer 27, tror du?
Stoners gamla?
Ja.
Jag vet inte. Det är, nej, inte, det är inte pensionerat och bortdraget, va? Som jag, så vitt jag vet.
Nej, det är det inte.
Men det går inte att pensionera. Hur ska de kunna börja pensionera massa nummer så fort någon med ett antal VM-titlar slutar köra? Då finns det få startnummer kvar till slut.
Ja, nej, man kan inte pensionera alla nummer som finns. Det är 5 nummer som är pensionerade än så länge. Kommer du ihåg dem nu då? Vi tog ju de här för något år sedan i podden.
Jag vet att vi har gjort det. Ja, jag fattar att den här. Varför ska du hålla på?
Ja, varför inte?
Jag skulle säga att 34 är borta.
34, Kevin Swanson är borta.
Sen är det 74.
74, där Giro Cato, den är också borta.
Sen är det sen blir det svårt faktiskt.
Nej.
Jo.
69, Nicky Hayden.
Ja, just det. 65? Nej. Nej. Nej, du ser. Det tar stopp där för mig. Berätta.
58.
Simoncelli.
Marco Simoncelli. Och sen har vi ett nummer till. Ja. Också ett dödsfall på Misano.
Tommy Sava. Vad hade han för nummer nu då? Ja. Nej.
48 hade han inte det. Jo, där har 48.
Mm. Det där är du bra på, den där statistiken. Man behöver inga, det där behöver du inga skärmar till och inget. Eller rättare sagt, det där är det du använder din skärmtid till. Memorera. Kanske ha skärmsläckare med de här. Det är ju tragiska händelser. Jag ska inte skratta bort det här. Det är ju tragiska händelser som ligger bakom de här pensionerade numren.
Istället till, 4 till av 5 som inte lever idag.
Ja.
Det är bara Kevin Schwantz.
Precis.
34. Ja, nästa nummer som kommer bli pensionerat gissningsvis är ju 46.
Ja. Det måste vi ju. Det är jag enig om.
Det är vi eniga. Och sen numret efter det gissar jag på blir 93. Jag tror inte Lorenzo får sitt 99.
Nej, inte som man kör nu i alla fall.
Nej. Nej. Nej, jag tror inte han får det i vilket fall.
Nej.
Däremot så tror jag att Marquez kommer få sitt 93 pensionerat.
Mm.
Men 27 är inte pensionerat och Lecona har kört med 27 under Moto2-karriären. Frågan är då om man behåller den nu uppe mot GP. Vad tycker du?
Ja, jag tycker jag ska göra det. Om man kör med den nu. Ja, det tycker jag. Jag är inte så där varken vidskeplig eller speciellt. Du vet vad jag tycker om startnummer. Jag tycker man kan ha efter förra årets VM-position. Ja. Vill han ha sin 27 så får han gärna ha det för mig.
Ja, ja, han får ha det för mig också. Jag kan bara tycka på något sätt är det lite för...
Är det för kaxigt?
Ja, det är lite för tätt inpå ändå. Alltså, Stoner körde sista året 2012. Då körde han visserligen med startnummer 1. Så 2011 var sista säsongen han körde med startnummer 27.
Ja.
Lite tätt. Det är ändå associerat väldigt mycket med Chris Stoner.
Ja, det är
det. Som ändå är rankad som en av de absolut genom tiderna bästa motorcykelförarna.
Jo, det stämmer. Ja, vi får se vad han ställer upp med här.
Ja,
men du, apropå startnummer här. Du var inne på startnummer 93 och jag tycker vi kan koppla ihop det också med kontrakt framåt här. För det har ju faktiskt ryktats om att Marquez redan nu håller på att förhandla för vidare kontrakt med Honda efter säsongen då. Eller det ska alltså vara med start till 2021 redan nu.
Ja, exakt. Precis. 2021 och framåt. Och jag tror bara det är en... Vi fick någon fråga om det också. Om vad vi tror om Marquez kommer vara kvar i Honda. Och jag tror det. Det kommer bara vara några race in på säsongen. Gissar jag på om de kommer överens. Så kommer han att signa med Honda. Jag kan inte tänka mig att Honda inte betalar det han vill ha. Och jag kan inte tänka mig att Marquez själv skulle vilja byta ifrån Honda.
Nej, jag har också svårt att se det. Nej. Vad skulle inte gynna honom? Det skulle inte gynna... Nej.
Jag kan inte se gynningen i någonting förutom att vissa då, men man måste vinna på 2 fabrikat för att verkligen, ja. Räcker det inte med 8 VM-titlar och still counting så vet jag inte riktigt vad som krävs.
Men du, det är tidigt i alla fall och vi kommer ju få se det framöver här också med kontraktsskriverier och rykten och även att faktiskt signas tidigt inför just säsongen 2021.
Jag tror bara det är en tidsfråga. Jag skulle inte förvåna mig om det kommer pressreleaser bara om någon månad där de har kommit överens om förlängning. Jag tänker på Vinales, Quartararo, Marquez, vilka det nu kan vara.
Men vad tänker du här? Vad finns det för plus och minus med det här? Jag ser ju en ganska stor nedsida med det här. Det är ju att teamen och förarna måste bestämma sig så pass tidigt så att man har ju inte den här, man har ju inte den här nulägesstatusen. Det kan ju bli riktigt att hoppa i galen tunna för förarens del, men även åt andra hållet.
Ja, absolut. Och hade det varit lite mer kyligt under förra året så hade vi haft en helt annan grid tills i år, det är helt säker på. Tänker på framförallt då Lorenzo.
Ja, det var ju den grejen som blev där jag tyckte att Ducati och till viss del, de satte ju på något vis press på och satte igång det här som Lorenzo då reagerade på och tog klivet åt sidan eller bort till Honda då istället.
Ja.
Nej, men det är väl den stora nackdelen. Plussida, finns det en plussida på det här då? Att det är så pass tidigt?
Nej, inte för oss som tittar på det här tycker jag.
Kommer du ihåg, det var inte allt för länge sedan som det här började vara någon gång efter sommaruppehållet då, fram till där augusti, september, där börjar man snacka kommande till nästa säsong.
År. Ja, precis. Nej, nu snackar man ju redan inför 2021.
Ja, det, skinnställen är ju mossydda redan i de färgen. Det är som de här berömda tröjorna som dyker upp efter att man har tagit en VM-titel då.
Ja. Ja, men det ska bli intressant att se där, för jag tror vi kan få se betydliga förändringar till år 2021. Jag tror att det kommer vara några förare som vi inte riktigt idag kan tänka oss kanske kan lägga av eller försvinna, som kan komma att försvinna. Rätt många faktiskt. Vi har ju pratat om det i sändningen, men utav dem det är ju givetvis Rossi, Lorenzo, Dovizioso, Ian Onne, kanske någon utav Espargaro och bröderna.
Crutchlow har vi nämnt.
Crutchlow. Det är ganska många där som inte alls är helt omöjligt att de helt enkelt tar ett steg åt sidan eller inte får vara kvar.
Och så finns det ett gäng hungriga Moto 2-förare framförallt som kikar man på föruppställningen inför nästa år i Moto 2, alltså 2020, så finns det många starka namn där. Och vi vet ju att till exempel Gardner har tackat nej till erbjudande om att kliva upp till MotoGP under den här säsongen. Och många varianter redan.
Det gör det. Det finns många unga förare som är på väg uppåt. Och det kanske är dags för många av dem som vi precis nämnde där nu att lämna. Det ska bli intressant att se vilka som lämnar. Det är inte alls omöjligt att kanske de två främsta namnen just där och Crutchlow och Dovi, att de lämnar faktiskt. Vi får se.
Ja, apropå Crutchlow då, vi kanske ska nämna det också. Det hör inte riktigt ihop med kontrakt, men det ingår väl i hans kontrakt. Gjort ytterligare en resa till Japan under det här uppehållet efter Sepang.
Ja, den här Honda Thanks Day som de brukar ha varje år på Motegi gick av stapeln här nu i helgen. Och fick han ju köra en legendarisk maskin, Rothmans Honda från 89.
Tvåtakts Honda, det skulle vara rätt coolt att få hoppa på en sån cykel.
Ja, verkligen. Jag hör en varmkörning av den här på Twitter tror jag det var. Det är fint.
Jag kommer fortfarande ihåg det här. Mina första GP:n som jag såg live då på Anderstorp där när de körde, rulla ut först 125, sen 250 och sen när 500 kom, tvåtakts 500, det var ju mäktigt ljud.
Ja.
Början på 80-talet var det här.
Ja, detta var hans 89 Honda då. Startade med ett på.
Ja.
Visst blev det bara ett år för Eddie Lawson i
Honda? Nu är det igen på de här statistikgrejerna som vi tränar på så mycket. Det är ju
han vann
så.
Ju 88 ju, på en Yamaha. Och sen så lämnade han ju, var det Kanemoto som man lämnade till då? Rothmans.
Ja, det var det. Ja.
Så tror han körde den 89 och sen så gick han tillbaka till Yamaha och körde den 90. Men skadade sig i början på 90 för mig. Då vann ju Rainey.
Just det. 91, 90, 91, 92.
Ja, så då blev det bara ett år, så att coolt.
Ja. Ytterligare kontrakt då. Vi kopplar till MotoGP och då blir det till testförarroll här. Jonas Folger blir av med sitt testförarkontrakt.
Vilket han själv gick ut på Twitter eller Facebook eller vad det var för någonting och skrev att han inte få förnyat förtroende även fast så var tanken långt in och hade försakat massa andra styrningar på grund av att han ville behålla sin Yamaha teststyrning. Men att de nu istället då ska han ha de här vanliga Nosane och Nakasuga som testchaufförer.
Vad blir din reaktion på det då?
Tveksamt måste jag säga. Det kändes ändå som att han hade hjälpt till i utvecklingen. De har ett Europa-baserat. Galbusera skulle komma in där som crew chief, Rossis nuvarande. och hjälpa till ytterligare den här utvecklingen helt enkelt av Yamaha. Nu väljer de att inte ha det, utan det ska utgå från Japan istället. De ska väl även testa i Europa, inte jag. Men frågan är hur bra Nozane och Nakasuga är att köra på Bruno till exempel, eller på Misano, eller vad de nu ska testa någonstans.
Nej, det är någon skillnad där som jag tycker har synts många år och länge, just japanska förare som är urstarka, ja, på hemmaplan och slår vem som helst. Och sen är det annorlunda på europeiska banor till exempel.
Ja, det känns som att det hade varit bra med ett europeiskt testteam. Och de har ju, som sagt, det var ju nu i helgen i Sepang som de hade ett möte och valde att spolera det helt enkelt. Och ja, vi får väl se helt enkelt vad de har istället i kikan.
Synd med Folger också, tycker jag. Det är inte länge sedan han låg och nafsade i bakhjulet på Marcus hela racet på Sachsenring.
Nej, det är det inte. Men å andra sidan så kanske han har, jag ska inte säga bäddat för det heller, men han har ju, det kändes som att när den här sjukdomen uppdagades så gick det inte riktigt, kommunikationen stämde inte riktigt.
Nej, det är sant. Det är sant. Han har haft några sådana missar i sin karriär, tycker jag också. Ja. Så att det är som du säger, det kan gott vara att han har bäddat för det på egen hand. Utan
man
att vi
kan,
vet det.
Man kan inte för att man blir sjuk, det är absolut inte det jag menar, men man måste ha en öppen dialog i så fall, och det har man ju märkt på Poncharal efter det här, att han har inte varit speciellt nöjd med den konversationen och ja, som har varit emellan.
Nej, så är det i alla fall. Folger utan teststyrning då. Sista punkten där under nyhetssvepet, och det blir även kontraktssvep. Jag tycker att vi har ju berört det lite grann, men jag skulle vilja lyfta den här situationen runt Lorenzo och hans styrning i Repsol Honda. Vi vet ju att Sarko har hoppat in i LCR Honda, två race nu, ska köra finalen också i Valencia, och det är ju Nakagamis styrning, men Sarkos resultat och fart med två racehelger i ryggen, det är ju någonting helt annat än vad vi har sett Lorenzo göra egentligen under hela året. Det är ju det är några enstaka undantag, men
till och med bättre än vad Nakagami har levererat, måste jag säga. Jag är imponerad av Sarkos två race han har gjort här, och ja, det är bra för hans aktier vidare.
Ska en sån förare, ja, vad ska hända med en sån förare som Sarko för att hans talang ska kunna tillvaratas vidare?
Ja, han har ju också på något sätt bäddat för hans egen situation, måste vi ju komma ihåg. Vi ska ju inte bara tycka att han ska gå in i Repsol Honda helt hux flux, för han har ju trots allt skrivit på ett kontrakt med Red Bull KTM som han sen då har tackat nej till och gått ifrån, så att han har ju också bäddat på sitt sätt i den situationen han är. Sen har han fått den här livlinan att få köra de här tre sista racen och visa vad han egentligen går för, vilket säkerligen har varit viktigt för hans karriär. Uppenbarligen har det. Men sen när vi pratar om Lorenzo, sen är jag inte säker på att att bytet, det kommer ske där egentligen, tror du?
Nej, det är en svår situation. Jag tycker det här är en svår situation både från Hondas håll, och det måste ju vara urjobbigt för Lorenzos del. Men vi ska komma ihåg att i bakgrunden ligger den här kraschen på Assen. Det är väl den svåra kraschen, och den kraschen som har satt störst spår i huvudet på Lorenzo. Förklart är att han ska ju inte vara som på Phillip Island, han ska ju inte vara över en minut efter Marquez på samma material. Nej. Eller på likvärdigt material.
Nej, det ska han inte vara. Nej. Jag läste någon, och den vet jag du har läst också, den här intervjun som han gjorde med Matt Oxley här nu i helgen, och där säger han ju själv egentligen att det sitter lite i kroppen, men mest i huvudet. Tills han är helt återställd, så då kan han inte riktigt koppla på hjärnan att ta de här sista riskerna som det innebär att köra mot GP-hoj.
Nej, och det är kopplat då till att han inte har full känsla för cykeln, och det ger inte den återkopplingen till honom som han är van med från Yamaha-tiden framförallt. Men till viss del tyckte jag att han hittade den känslan på Ducatin också i de sista racen han körde där.
Jag tyckte han utnyttjade Ducatin, ställde om sin körstil så att det passade honom att köra Ducati helt enkelt. Så utnyttjade han de starka sidorna hos ducken. Nej, men jag tycker att det som det är nu då med Lorenzo, så är det Det har gått lite för många racehelger nu. Jag hade kunnat köpa det att han gör sådana här resultat första två racen eller något liknande efter att komma tillbaka från en skada. Det är helt okej. Okay. Och jag förstår ju vad problemet ligger liksom i att man är rädd, eller rädd, jag vet inte vad man ska säga egentligen, men att man har den här kraschen i bakhuvudet, man har ingenting att köra för under den här säsongen på det sättet, men man ska ju inte riktigt, antingen så kör man och då laddar man fullt. Eller så är man skadad och då står man bredvid.
Men hur tänker Lorenzo i det läget? För jag är med på vad du säger där. Och jag tycker att han, nu är det ju inte så att han laddar fullt utifrån sin förmåga eller även cykelns kapacitet. Och då går det ju ännu sämre på något vis. Men han fyller ut någon plats här som skulle kunna användas bättre. Men är Lorenzo själv då så pass rädd för att bli av med styrningar framöver? Det är också den här svårigheten i den här branschen, att har man väl klivit åt sidan, det finns ju alltid andra som är beredda att ta den där platsen.
Ja, ja.
Och man vet ju aldrig vem som bara blommar ut och blir hur snabb som helst.
Nej, så är det. Det kan mycket väl vara så att han är rädd att bli av med sin styrning. För precis som du säger, skulle han istället då stå åt sidan och ja, bli fullt frisk, vilket alltså benet har läkt ihop eller ryggraden har läkt ihop, säger ju läkarna till honom, men han har fortfarande en viss smärta av den här skadan och då kanske det är bättre att stå åt sidan tills den är helt borta så att han kan börja ladda på ordentligt, för jag vill inte se Lorenzo bli 19, för han kan så mycket mycket mer. Hans högsta nivå är, ja, jag ska inte säga som Marquez, men inte långt ifrån alltså.
Nej, och det såg vi så sent som för något år sedan bara, ja, när han körde Ducati.
Ja, det var ett år sedan som han verkligen var ett hot mot Marquez om race-segrar. Så att hans högsta nivå, det behöver vi inte ens diskutera hur hög den är, för den är i paritet med att kunna vinna många race under en hel säsong, absolut. Men då ska man inte bli 19 när det går lite tungt heller, tycker jag. Då är det bättre att stå åt sidan.
Mm, för ja, de här resultaten som han gör nu, de stärker ju inte hans aktier heller. Alltså det är nästan bättre då, som du säger, att vara på sidan.
Ja.
Och bli
på
frisk.
Sidan, var någon annanstans och testa. Lägg ner säsongen, kör på en, ja, testa den nya bladen som har presenterats förra helgen, eller gör någonting annat.
Kör den på gränsen.
Kör, ja, precis. På enstaka ban, hyr en bana på Barcelona eller vad som helst. Kör själv. Men åka runt så här och jag vet inte. Det är helt okej några race, men nu har det gått lite för många race i samma anda. Det är så jag kan känna.
Mm. Ja, i mina ögon så är det fortfarande öppet vad det blir kring hans fortsättning. Det skulle kunna ändra riktning när som helst.
Ja, jag ser det som att det är 90-10 i Lorenzos favör till nästa säsong hos Repsol Honda.
Liten öppning för att det inte skulle bli, ja. Och med största sannolikhet, ja, fortsatt styrning.
Ja. Ja. Vad säger du?
Jag säger att det kanske är, nej, jag skulle vilja lägga över lite större del på att Honda kan välja, att Honda kan välja bort honom till och med.
Skulle man signa Sarko då, tror du? Skulle man göra det bytet?
Ja, vi vet ju också hur nära Sarko var förknippad med, ja, vilka namn eller vilka märken har han inte förknippats med. Suzuki var det från början. Ja. Sen blev det Yamaha där och sen KTM då. Jag är övertygad om att han hade den här Repsol Honda styrningen inom räckhåll när han körde som bäst för Tech, tror jag. Yamaha.
Ja, det tror jag också.
Ja, varför man valde KTM där. Och nu då efter KTM-tiden kopplat till testande för Yamaha där, men den grenen såg han ju av också då genom att hoppa på LCR-styrningen. Så ja, att det är ju som du säger, han bäddar ju också lite för, det blir lite lustig omgivning runt Sarko också här med hoppjärka.
Ja, lyckas han med att knyta en Repsol-styrning till nästa år, som då fyller han inte 30 nästa år till och med.
Jag tror, jo, han är ju dessutom lite äldre i den här branschen.
Jag tror
han är född
1990, om inte jag minns helt galet. Lyckas han med en sån grej efter alla de här sakerna som du säger, såg av de här grenarna efter varandra, då är det ju helt otroligt egentligen.
Ja, det är det faktiskt.
Faktiskt.
Ja, det, men ändå då, jag skulle då säga kanske 75-25 då på Lorenzo.
Ja. Nej, jag sätter mina pengar på att Lorenzo kommer fortsätta och att han kommer vara tillbaka i bra form nästa år.
Mm. Jag hoppas, precis som du, att han ska vara det, så att vi får de här fighterna om och kan utmana.
Jag vill se rivaliteten som jag inte fått sett i år. Jag vill
inom se inom exakt, teamet.
Exakt. Mm. Det var ju den vi såg fram emot under hela året här, ja. Eller under hela vintern. Lorenzo, Marquez, Dream Team, Honda. Det kunde blivit episkt. Mm. Och det har bara blivit pannkaka än så länge.
Ja, faktiskt. Faktiskt. Du, det finns ett race att blicka fram emot. Sista programpunkten. Det är Valencia. Säsongsfinal.
Qatar 2020.
Och egentligen är ju det nästan mer spännande i det här i nuläget. Det måste vi ju, eller det måste i alla fall jag ärligt erkänna. Titlarna avgjorda. Det är en tuff period i Asien nu, Australien, som alla team och förare har tagit sig igenom. Och sen är det nu då finalen. Men man ska inte underskatta finalen då, eller rättare sagt sista racehelgen, för att jag tycker det är en viktig helg på kalendern ur förarsynpunkt också, för man vill ändå avsluta med flaggan i topp och man vill lämna inför vinteruppehåll med bästa känsla.
Ja, det vill man. Och det brukar alltid vara bra race på Valencia, så att det är klart att det är ett race att se fram emot. Södra Spanien, nästan i alla fall. Brukar vara bra väder.
Ja, det brukar
förutom förra året.
Mm. Då var det ju hellregn bitvis. Det var ju nästan till svårt att ta sig till och från banan. Men oavsett väderförhållanden så är det ju... Ja, det är klart. Det är större risk är ju med tanke på att kalendern blir senare och senare. Den tidigare läggs premiären och senare läggs avslutningen. Så att vi får väl helt enkelt avvakta och se väderutvecklingen här. Men annars banmässigt så är det ju en helt annan bankaraktär än... än de senaste racen vi har sett.
Ja, Mickey Mouse i jämförelse. Ja. Liten bana, knixig bana. Inte speciellt höga toppfarter. Ja, så vill säga mer. Ganska svår att köra om på. Inte superlätt åtminstone.
Ja, det känns som att det är snabba beslut som måste till i MotoGP om man ska ha en chans att göra omkörningar.
Ja, så är det. Vänstervarv, vilket innebär Marquez bana.
Ganska lätt att göra misstag också på den här banan.
Ja, men det är det. Det är det.
Det är mycket tid under nedlägg och inte så mycket vil och tid rakt fram.
Nej. Det är svåra inbromsning under nedlägg. Bakrakan till exempel, men även sista svängen. Även den tajta sväng på inneplan där, kurva 10, vad det kan vara för någonting. Också svår inbromsning. Vad vi med oss är fram emot, vi har 2 poängs skillnad i teammästerskapet. Ducati leder med 2 poäng över Repsol Honda.
Är det möjligt det där att Marquez ska kunna säkra för Honda?
Det är inte alls omöjligt, för det är ingen Ducati-bana och definitivt inte i år.
Nej, det är sant.
Det är en Marquez-bana. Han skulle mycket väl kunna gå därifrån med 25 poäng. Även fast jag tror att Yamaha kommer bli riktigt vassa. De är inga långa raksträckor som kräver mycket effekt, så att jag tror faktiskt att Yamaha kommer att bli väldigt, väldigt svårslagna. Men Marquez kommer givetvis vara uppe. Suzuki kommer vara uppe. Ducati tror jag kommer få jobbigt. Både Petrucci, Miller och Dovizioso. Och det är inte omöjligt att Marquez kan ta en 20-25 poäng. Någonstans där. Det är ju vad han har gjort hela året. Och då krävs det ju en 5:e och 6:e plats egentligen för Ducati. För att inte tappa det.
Nej, det är sant. Det är stora poängskillnader då. Men det är alltså i teammästerskapet så räknas... alla förarnas poäng in, eller nu blir det ju 2 då för Ducati här.
Ja.
Dovizioso och Petrucci, men vi räknar ju nästan bara med Marquez poängmässigt här, även i Valencia, i alla fall som det har sett ut tidigare.
Ja, men så är det. Det kan bli ströpoäng för Lorenzos del, ifall att det går bra för hans del. Han tog väl 2 nu senast, jag tror han blir 14 i Malaysia.
Men värt att säga också om Valencia tycker jag, och det är ju publikmässigt så är ju det en alldeles lysande bana att besöka och se race på.
Ja, det är det. Det är bara synd att inte mästerskapet lever, för man vet ju själv, vi har ju varit där när det ska avgöras, och man blir ju, det är en helt magisk stämning på den här anläggningen när man vet att nu ska det avgöras. Nu är det final. Nu är det redan mästerskapet, det är tredjeplatsen som det är att köra om, och ja, Vinales har skapat sig ett ganska bra utgångsläge där.
Träffade en man tidigare här under dagen faktiskt från Australien som som kommenterade Aussie Rules fotboll, och han jämförde matcherna där med gladiatorspel nästan. Det är ju så tuffa regler där. Den som har bollen får ju bli attackerad från alla möjliga håll. De är ju helt... Han var dessutom läkare i bakgrunden, eller i förutom då kommenterandet. Så han, det var väl så han hade kommit in i det här som skadeexpert. Det händer ju skador i mängd i den sporten. Men just den här jämförelsen med gladiatorspel, det blir lite så. Det blir lite den känslan i Valencia också med läktarna som ramar in det här området. Och det, som du säger, det är en tät stämning, nästan så att det går att ta på den just i det racet.
Ja.
Ja, det finns mycket att se fram emot inför säsongsfinalen alltså. Och ja, jag har inte så mycket att tillägga där faktiskt. Jag tycker du har nämnt de punkter som går att säga inför helgen. Sen vet vi ju hur mycket som kan hända och kommer att hända under helgen också. Så vill jag väl få återkomma om det vid våran avslutande podd.
Det är ju så. På lördag står vi där igen.
Och så har det hänt någonting nytt.
Exakt, så undrar vi, vad är den stora grejen?
Ja. Ja, det går inte att förutse. Det är ju det som är en av de stora tjusningarna, tycker jag, med det här jobbet.
Ja, verkligen. Verkligen.
Att det är så mycket som ändå... Det är mycket som går att förutse, men det är väldigt mycket som ja, händer också.
Mycket går att förutse också. Det ska man ju ha klart för sig. Om man följer träningarna och FP4 framförallt och sådär. FP2 är också ganska viktigt. Så ser man vilka som har bäst race pace. Efter det kan man göra sin tippning.
Jag tänkte precis säga det. Där har du alltid fördel när det kommer till tippande. Du sitter och lusläser dina lister där. Och så slänger jag upp min tipprad här i stunden.
Och så går det som det går.
Ja, så går det som det går. Nästa år ska jag börja lusläsa lite mer.
Yes.
Och inte bara tippa på känslan. Nej, men ska vi avrunda den här podden då, tycker du?
Det tycker jag. Från semesterparadiset. Och vi ska fortsätta vår semester ett par dagar till.
Ja, det ska bli skönt. Och sen ladda för racehelgen. Ni följer oss som vanligt på våra kanaler under kommande helg ifrån Valencia alltså.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.